Du lyssnar på Disco Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Bosse Anderssons primalskrik. It's time to get rebel! Ja, precis. För det var ju ett primalskrik han drog av där när Glenn Nyberg annonserade att det var 6 tilläggsminuter mellan Malmö och Djurgården. Och då tog han ton från läktaren och skrek, men vad fan Glenn, kan inte vara 6 minuter? Så alla hörde på Tele2. Det som är bra nu med, eller det enda som är bra är att man hör allt vad alla säger från planen och till läktaren. Så att,
vem är den mest högljudda personen runt allsvenska matcher? Du som ändå
nej, men man får väl säga att Pontus Wernbloom tog väl tag i taktpinnen när han skrek åt Henok Goitom att inte fejka en skada här på Friends. Men Bosse Andersson och Jeppe Jansson är väl de som skriker mest från läktaren, får man ändå säga. Men det var ju en galen match där, och då hade ju det var ju faktiskt en av de galnaste matcher man har sett på länge. Kanske inte så oväntat att, eller ovanligt att ett lag vänder en 0-2, ett 0-2 underläge, men just på sättet det var, det gick som Djurgården vände. Malmö hade totaldominerat matchen mot Djurgården. Vaiho hade räddat Djurgården kvar i matchen. När Ola Toivonen gjorde sitt andra mål så trodde man ju att matchen var helt död. Då hade vi spelat 60 minuter typ. Men sen så gör Djurgården 2-1 i 81, 2-2 några minuter senare och 3-2 typ i 88. Så att det var liksom en scenförändring som ingen hade kunnat förutspå.
Lite beskrivningskrig efter matchen där jag såg att MFF-spelarna, och det förstår man ju den vinkeln såklart, att de tycker att det var en stöld att Djurgården snor segern från dem efter att ha dominerat matchen så hårt som de gjorde under lång tid. Medan jag såg att Jesper Karlström inte ville hålla med om det och tyckte att det var mer pulserande. För mig som såg fragment av matchen, jag såg inte hela. Men den sammanlagda intrycket av de bitar jag såg av den var ju att det var väldigt, väldigt, väldigt enkelriktat till slutet.
Ja, men jag tror att Jesper Karlström, jag tror han nog ville bara vara en motpol till Anders Christiansen här som sa att det var en stöld. Och jag tror när han, det var nog mer en känsla han hade när de hade vunnit. Men det är klart att det var ju bara ett lag på plan i 80 minuter. Djurgården hade kanske de var bra första 10. Men sen var det ju bara ett lag på plan, det tror jag han tyckte också efterhand. Så där. Men han ville väl bara provocera, tror jag. Men det man tänkte på var ju där att om Malmö spelar så här bra på konstgräs och har lärt sig att behärska det som de gjorde i 80 minuter, så känns det som rest in peace allsvenskan, och de ska börja dominera på konstgräs också, för då lär de nog gå rent nästa säsong typ.
Ja, för den här säsongen så gör ju inte den här förlusten så stor skillnad, eftersom Djurgården tillhör den grupplag som har sett till att Malmö FF inte behöver oroa sig så mycket för jagande lag där bakom, utan att de vinner ju och förlorar och kryssar om vartannat mot varandra allihopa. MFF har ju, även om de har, det är liten Bradbury-känsla på hela säsongen, att de har stått upp hela vägen med MFF medan alla andra har ramlat ihop i en hög bakom. Och de behöver ju inte ha något exceptionellt poängsnitt för att ro hem det här. Och det kändes väl liksom som att, ja men det här är ett sånt skede i säsongen där man kan bjuda in till en guldstrid i vanliga fall, eller så kan man rycka ifrån. Men MFF då kasserar en förlust här som skulle kunna bjuda in till en guldstrid, men det är absolut ingen som är intresserad av att ta det erbjudandet där bakom.
Nej, precis. Sen var det ju två omdiskuterade domslut, vi ska inte snacka för mycket om det, men det var ju två omdiskuterade situationer. Dels när Jesper Karlström gick in jättehårt mot Eldar Rakip, såg det ut som. Han förstärkte väl situationen efteråt också. Det var ungefär som det såg ut från pressläktaren, som att han stämplade Rakip och sen filmade för att få liksom domars sympati. Men när man ser på reprisen så får han ju tåna i konstgräset först då, och sen så blir han fälld. Det går ju att diskutera om det skulle vara frispark eller om han ska ha ett gult för filming eller sådär, men något rött kort på Karlström var det ju inte. Så där gjorde ju Glenn Nyberg rätt som inte tog ut honom. Det var många som skrek på rött kort. Däremot så var det ju en diskussion efter, eller en diskussion efteråt där när Jo Ingeberget har fått ett gult kort redan, och sen är det en situation där han ska ha ett solklart gult kort när han fäller Nyholm, tror jag det är. Och Glenn Nyberg är på väg att ta upp det gula kortet men stoppa ner det igen när han inser att det är Berget, så att, och det är D-play zoomande in den där tv-bilden när han tar upp det gula och tar ner det igen, så att då blev det ett ramaskri. Och jag tror att Kim Bergström var vansinnig och var inne i domarrummet, men han ville inte efteråt, trots att man hade vunnit, men han ville inte säga vad han vad de sa till varandra. Och Glenn Nyberg ställde inte upp på en intervju efteråt heller, vilket är synd, så att men nu hade ju inte det någon jätteavgörande betydelse för matchen, men det är ändå, var ändå en märklig situation.
Det kanske hade varit ännu större rubriker om det hade varit så att det inte slutade med Djurgårdsseger, det hela.
Ja, så hade det varit, då hade det blivit ramaskri. Och där så blev jag utsatt för lite Twitterdrev här. Jag får ju skylla mig själv egentligen. Två grejer när jag kommer jag blir utsatt för sådana här. Jag ska säga att jag klagar ju inte, utan Twitterdrev, det är sånt man får ta liksom. Och sen Twitterdrev är ju såklart en stor överdrift. Men det var många som hade synpunkter på dels det här med Karlström då, och jag gjorde ju generalfelet där, vilket tätta på mig själv och benämna honom vid smeknamn, det ska man aldrig göra, men jag stör mig oerhört mycket på till exempel Jens Fjällström som benämner sina före detta spelare i Malmö vid smeknamn varenda en, och nu råkade jag skriva Jesper Karlström och sen skrev jag meningen efter på tweeten Karlis, och ja, det är väl ganska, han är väl ganska vedertaget att han har smeknamn för det, men, och jag hade ju ett smeknamn enbart för att jag inte ville ha upprepen i samma tweet, Karlström och Karlström, men
det skulle du ha tänkt
nej,
på?
Nej, det skulle jag ha tänkt på, och då blev det lite reaktioner på det, inte så mycket, men de värsta reaktionerna blev när jag kommenterade det här domslutet då, med dels Karlström och Berget, och då var ju klart Malmö FF och Djurgården hade ju inte, var inte av samma åsikt. Nej. Så att det, lärdomen vi drar av det är att vi ska inte kalla spelare vid smeknamn.
Igen, du är snart 60 år.
Disco. Exakt.
Du har fortfarande inte lärt dig hur det funkar.
Jag lär sig
men vi kan ju säga det då för de som undrar här, att även ditt avsnitt På spåret utgår efter det här.
Exakt.
Du kommer att bandas ett nytt med lite andra.
Men ja, vad får säga att även fast Malmö förlorade så känns ju guldstriden död. För Häcken gjorde som de alltid gör. Misslyckas när det verkligen ska gälla och de ska hoppa på guldstriden, så får de bara 0-0 borta mot ett Helsingborg som saknade en rad skadade spelare och sen fick byta två innan paus. Så att, ja. Nej.
Men vad jag tänker med den matchen är ju att det är ju liksom inga nyheter vad gäller Häcken. Att
nej, verkligen inte.
Med det. Och det känns som att vi har gjort dragit den slutsatsen många gånger i år. Och att de får nöja sig med topp 3-placering om den här säsongen. Men skulle de inte lyckas med det så är det väl ett misslyckande, får man säga.
Ja.
Däremot kan man ta med sig från den här matchen att Helsingborg tar en viktig poäng i botten, jakten på IFK Göteborg. Och att det där var ett dåligt resultat för Blåvitt, därför att det var väl kanske, om man tittar på spelschemat, en sån match som Blåvitt borde hoppats på att Helsingborg inte skulle vinna. Eller ta poäng i uttaget. Så att för Helsingborgs del då kanske då också tecken på en gryende formkurva, en lite resolut insats, håller nolla mot Häcken trots att man saknar ett par spelare, och nu ja, bara med tanke på skedet i säsongen och sådär, att bra att ha lite fart under fötterna nu med bara några omgångar kvar för lagen där nere, och att Helsingborg då inte ser speciellt slaka och uppgivna ut, utan tvärt emot då har hittat motståndskraft här. Det är inte bra nyheter för Blåvitt som ju har sina egna bekymmer. Vi återkommer till Blåvitt alldeles strax. Ett annat topplag som också gör sorti i alla gulddiskussioner, har gjort det sen tidigare också kanske, men som ändå är aktuell att prata om man ska försöka ringa in några lag då, lagen mellan 32 och 36 poäng, och så får vi skära av där någonstans för att, eftersom det är halva tabellen. Ja. Men det är ju Sirius som stod för en ganska en bra insats hemma mot Östersund. Och,
ja, det var ju totalt överlägsna.
Jag tror de hade 26 avslut eller något sånt där, och tittar man på den matchen så var det ett enda långt Sirius-anfall med tre kontringar från Östersund ungefär, och Östersund vann med 3-2. Och det är väl lite som Thomas Lagerlöf var inne på här när han tog sig friheten och kommenterade Sirius efter Djurgårdens match mot Malmö FF, att Sirius är ett av allsvenskans absolut bästa lag i allt utom eget straffområde.
Ja.
Och här var det ju mål utanför straffområdet förvisso, både Blair Turgots andra och Henrik Bellmans otroligt vackra avgörande, eller som skulle bli avgörande, tredje målet för Östersund, och sköts väl utifrån straffområdet. Men de är lite sårbara, Sirius, alltjämt här på olika sätt. Och det där är väl, känns väl som saker som man kan väl fundera på då, om det handlar om balansen på laget, att de är undertaliga när de väl åker på omställningar, om det är så att de saknar någon spelare på mittfältet som kan sätta stopp för omställningar, eller om det är att de är helt enkelt inte positionsmässigt och individuellt tillräckligt bra mittbackar och målvakt som gör att de släpper till lite för enkla mål. Målvaktsposten har vi pratat om tidigare, att den är ett problem för dem. Nu var det väl lite, nu är det väl hårt att hänga just målvakten i den här matchen.
Men det man slås av var väl att de hade 75% i bollinnehav första halvleken och sådär. Och sen så hade väl Östersund 4 skott totalt, varav 3 går in. Så det är ju helt bizarrt.
Nej, den är hård att smälta för Sirius. Jag såg någon rolig postmatchintervju där med Elias Andersson, som såg ut som att han hade fått en asteroid i huvudet ungefär, typ, för att han inte förstod vad som hade hänt.
Och apropå Elias Andersson, så har de värvat in hans ersättare, va? Han lär väl försvinna efter säsongen. Och jag twittrade här för några dagar sedan om att Jakob Ortman från Degerfors var klar, och sen gick de ut med det officiellt, mittfältare. Och det blir väl Elias Anderssons ersättare.
Ersättare, tror jag. Gjorde sitt sjätte mål för säsongen här, Andersson. Ja. Och har ju efter sina skadebekymmer varit väldigt bra. Däremot, det blir ju en rejäl huggsexa om flera spelare där förmodligen. Men det är ju frågan om då, man kan fundera på det, vad som är bäst egentligen att titta på med Sirius som man ska rekrytera därifrån. Är det att försöka handplocka Sugit eller Björnström eller Vecka, eller borde man bara titta på tränarbänken egentligen, med tanke på att Adam Hellborg, andra spelare som har varit framträdande för dem i år, så känns det som att Henrik Rydström har, det finns en stark korrelation där, att de här spelarna har inte gjort så här bra allsvenska säsonger tidigare. Men han har väl kvar, Rydström, av allt att döma.
Ja, men var skulle han gå? Finns det ingen öppning i någon annan klubb?
Nej. Vi är inte klara ännu med det här. Det var en underhållande match i alla fall, Sirius Östersund. Och kanske den mest underhållande av dem jag såg i helgen, som jag missade stora delar av, Djurgården Malmö FF. AIK, IFK Göteborg, inte lika underhållande. Ganska torftigt spel. Ganska rörig match överhuvudtaget, utan tydliga tendenser, men med en tydlig vinnare och en tydlig förlorare. Och när man summerar den, så är det egentligen då resultatet av de här krishanterande klubbarna 2020 som man ser. AIKs krishantering föll väl ut, och IFK Göteborgs är på väg, vad då, tror du?
Ja, alltså jag vet inte. Alltså, jag tyckte AIK tog rätt behagliga poäng. Blåvitt skapade knappt någonting, hade inte speciellt mycket. Janosevic fick göra ett par fina räddningar där, men mer var det inte. Och någon forcering blev det väl inte på slutet heller. Och AIK har ju fått en stabilitet i defensiven som jag tror många lag skulle vara sjuk på nu. Och Lustig-effekten fortsätter ju. Nu blev man visserligen utbytt här efter halva matchen med en skada på underkroppen. Man får gissa att det var baksida av låret som han tog sig för. Men han har ju fortfarande inte, de har ju spelat nästan 400 minuter och AIK har inte släppt in något mål med honom på planen. Så att, väldigt bra här. Jag menar, vad har AIK nu? 9 poäng upp till andra platsen, eller vad är det? Är det mer nu? 10?
Nej, men om med tanke på att de har då förmodligen lagt sin formsvacka bakom sig här, så, och har så bra självförtroende i truppen som de ändå har nu, så känns det väl som att det är inte att utesluta att de blandar sig i saker och ting lite högre upp här, med tanke på hur saker och ting artar sig för AIK. Jag vet inte om jag ska ta det på en gång. Vi fick en hel del frågor om AIK när vi ändå är inne på den här matchen. Så riktade sig till mig framförallt, för att jag har varit uttryckt vissa varningar för var AIK är på väg långsiktigt. Och det är väl egentligen så här att jag tror jag skrev om det i samband med den här matchen också, att jag tycker det finns en del gemensamma beröringspunkter för AIK och Blåvitt, att med tanke på hur de har hanterat det här året och de resultat de tog under första halvan av året, så upplever jag att man frångick långsiktig planering ganska mycket av hur man vill att klubben ska funka och vilken metod man ska ha för att ligga högt upp i tabellen år efter år. Ja. Och jag har varit inne på det förut här, för det var flera som inte har förstått vad jag menat med det riktigt, och det ligger nog på mig säkert. Men med AIK, att jag upplever att man har gått ifrån ett väldigt tålmodigt långsiktigt planerande, och att det var den stora styrkan under 2010-talet som kulminerade i SM-guldet, att framförallt liksom, som är liksom kärnan i hur man bedriver en elitfotbollsklubb i mina ögon. Och det är väl det här att man har Det finns en röd tråd som löper genom hur man vill spela, vem man rekryterar till tränarposten och vilka spelare man plockar in, hur man sätter ihop truppen. Och där tycker jag att det har varit ganska, det har gått att förstå logiken i hur AIK har byggt trupp och försökt bedriva träningar och hur man vill spela under ganska lång tid. Under Norling kanske framförallt, där man liksom varje gång det kom in en spelare förstod man vilken roll den spelaren skulle ha i Norlings system. Så där, att det var på den vägen det var. Men där man då inför det här året redan misslyckades med den typen av planeringsarbete, därför att man investerade tid framförallt och ett nytt kontrakt till Norling i en spelidé som ingen riktigt trodde på i grund och botten. Och dessutom gift ihop den spelidén med ett spelarmaterial som var djupt olämpligt för den spelaren. Och där menar jag att även om man har fått ihop det väldigt bra under året i år, att jag ser inte riktigt den tydliga planeringen framöver liksom för AIK, utan nu har man ju satt ihop en trupp som är ämnad för att spela av säsongen 2021, eller säsongen 2020. Det är möjligt att det finns utrymme och kapital och tid och planer för hur exakt hur det här ska fortlöpa längre fram än så. Och det är väl liksom någonting som i mina ögon då, har man skrivit ett flerårigt avtal med Bartosz Gielak, så borde väl han vara i allra högsta grad delaktig i de diskussionerna om hur AIK ska spela, vilka typer av spelare man behöver för att kunna spela på det sättet, och att det är ett spelsätt som alla i föreningen tror kan leda till tabellplaceringar högt upp i tabellen. Men jag ser det inte riktigt där och nu, och det var det jag menade även efter den här matchen då, med att det är ett planeringsarbete som behöver göras i AIK efter säsongen, precis som det är IFK Göteborg. Skillnaden de här två lagen emellan då är ju att den här akuta krishanteringen i år, den har givit AIK andrum och tid och utrymme att redan nu börja titta på det. Redan nu börja spela på ett sätt som jag kanske tror att det kan liksom utvärdera då spelmodell och spelare och andra. Vem ska vara med och göra det här och på vilket sätt framöver? Medan i Blåvitts fall så finns det ju inget som helst utrymme för det. Utan där har ju krishanteringen misslyckats i den bemärkelse att de är djupt inne i bottenstriden fortfarande. Och truppsammansättningen är i mina ögon ännu mer obalanserad än vad den är i AIK. Den löper liksom väldigt lite röd tråd i den, utan tvärtom har man nästan byggt två parallella lag i IFK Göteborg med två helt olika syften. Och jag har svårt att se liksom hur man får en snabb överbryggning däremellan.
Men just AIKs del tycker jag, där handlar ju om truppsammansättningen, tycker jag finns där i röst åldersmässigt. De har många rutinerade spelare, väldigt många unga spelare. Men de behöver ju säkert värva in en anfallare av klass till nästa säsong. Men annars tycker jag det finns där. Men jag menar, de har ju en trupp på 30 man. De måste ju bli av med allt dödkött, och det kommer de ju göra nu. De kommer göra av med, se av med massa spelare och banta truppen. Sen finns det ju väldigt mycket att bygga på. Jag menar, de spelar nästan, eller de känns ju stabilare nu än på många år. Däremot i Blåvitt så handlar det
många
där...
år vet jag inte om jag håller med om. Jag tycker de var ganska stabila under ganska många år.
Ja, precis, men alltså exakt, jag tog i lite där, men de känns stabila i alla fall. Men däremot i Blåvitt, där handlade det om att stoppa blödningen totalt, för där tyckte jag, man hade känslan då med AIK att de kommer inte åka ur. Men den Blåvitt hade man ju faktiskt, att nu, de här kan ju åka ur, det kan de ju göra fortfarande. Men där handlar det mer om att stoppa blödningen, och det var ju därför man sparkade Poja. Klubbledningen hade ju aldrig kunnat sitta kvar med Poja och sen se den här utvecklingen, för då hade de inte gjort någonting. Så där var det liksom att de måste sparka tränaren. Sen så kommer ju de få jobbigt här med truppsammansättningen åldersmässigt. Det är ju...
Jag är ju mer intresserad av det här. Alltså, en åldersprofil är en sak, och liksom, har du spelare du kan sälja och sådär. Och, så vidare. Ja. Och där är det ju så att båda de här klubbarna har fortfarande en del unga spelare som borde vara försäljningsbara. Men jag vet inte, i AIKs fall så jag ser ju som större sannolikhet att du kan bedriva ett spel där flera av de unga och äldre spelarna AIK funkar. Sebastian Larsson och Mikael Lustig, och för all del även Henok Goitom, om han orkar fortsätta. De funkar ju i olika typer av spel.
Ja, du har sått med Pertan också.
Ja, men det gör inte Jakob Johansson och Pontus Wernbloom till exempel. De funkar inte, eller Sebastian Eriksson, de funkar inte alla typer av fotboll, utan de funkar i en viss typ av fotboll. Och resten av IFK Göteborgs trupp upplever jag är byggd noggrant sammansatt för att spela på ett annat sätt. Och det är det jag menar med att de har parallella trupper. Så att på det sättet så är väl AIKs liksom lite då desperata handlande i sommar, det ger väl en bättre grogrund för att kunna fortsätta och planera långsiktigt både spelmässigt och på andra sätt. Sen så var det några som påstod här då i frågan att jag skulle ha uttryckt massa besvikelse över att man övergav det Norling höll på med. Det har jag inget minne av att jag gjort riktigt, utan jag tyckte väl som de flesta andra att det där funkar inte.
Du är en man-man-kille med andra ord.
Sen kan man fråga sig om det var rätt att just att han fick ta kulan för allt det där, för jag upplever då att det var ett planeringsarbete som havererade från många håll och kanter. Men det var väl i alla fall ett nytt försök då att sammanfatta vad det är jag har i någon sorts haft någon sorts kritisk öga till AIKs långsiktiga planeringsarbete här framåt också, och vad som kommer av att behöva rädda upp situationer så som båda de här klubbarna har gjort i år. Ja. Men i Blåvitts fall så det ser desto dystrare ut alltså, även den här säsongen, och det är knepigt att se liksom någon enkel lösning på det de har fått i knät här, eller Roland Nilsson har fått i knät.
Nej, kommer få ett. Men samtidigt, ja, deras spelschema inte att leka med heller som kommer. Men Malmö nästa. Och ja, de har ändå två poäng ner till kval på Helsingborg. Det är 5 poäng ner till nedflyttning, så att ja, jag tror att de löser
spelare för spelare så borde det gå att lösa det där, kan man tycka.
Ja,
fortfarande.
Verkligen, jag tror också de löser.
Varberg i Norrköping slutade 1-3 och Jonathan Levi gjorde hattrick, även om en frispark gick via hela Varberg in.
Ja,
fall,
det var
i alla fall en Varbergspelare.
Var en ganska solklar match där. Varberg har ju börjat komma smekmånaden är över, som Sparven hade sagt, för Varberg. Nej, men det har det varit. De har tagit 27 poäng, 5 poäng ner till kval. De bör också, om de inte får ett ras, klara sig kvar. Men ja, det var ganska väntat att de inte skulle kunna hålla uppe det. Norrköping vinner ganska enkelt. Det är ju mer intressant att Isak Bergman Johannesson scoutade sig Juventus och Man United. Wolverhampton har ju varit där och kollat också. Det är svårt att tro att han ska ta ett steg till Juve eller United nu, men det är klart att de håller koll på hans framfart där och sådär. Men det blir intressant att se hans nästa steg och vilken försäljning Norrköping gör, för att nu har de gjort ännu en superförsäljning. Pontus Almqvist till Rostov för närmare 40 millar.
Närmare 40?
Ja, precis. Det var ju 37,5 tror jag det var.
Det är galet, ja, vill jag säga.
Ja. Ja, och Rostov gick ju bananas också och köpte Armin Gigovic för typ närmare 30 från Helsingborg. Så att de har spenderat en del pengar. Rostov, ska vi säga, så värvade ju också Haita Malesami från, eller som har spelat i IFK Göteborg tidigare. Och de blev av och sålde, har ju sålt spelare för typ 250 miljoner i något fönster. Så att de har en del cash att spendera. Och tar väl, som många andra klubbar, chansen nu att
Fynda allsvenskan. Ja, fynda. Men det är ju Pontus Almqvist 37,5 miljoner låter inte som ett fynd med allsvenska ögon. Däremot så skulle man väl kunna säga som så att det kanske finns en knock-on-effekt här där priserna på allsvenska spelare kan öka lite, därför att Rostov sitter med en budget. Den räcker inte till att köpa spelare från Holland eller Belgien, men den räcker till att köpa spelare från allsvenskan, som då vet att de kan sätta högre prislappar på spelarna. Ja. Därför att Rostovs budget är fortfarande så pass stor som den är. Så att det kanske finns en liten sån effekt. Jag tyckte väl kanske då att det var lite orimligt att Gigovic kostar mindre än vad Pontus Almqvist gjorde med tanke på
det tycker inte jag. Det tycker jag var helt rätt. Gigovic, jag tror det finns väldigt många liknande spelartyper som honom på Balkan. Så att, jag tror att... Men det som är sjukt med Almqvist är... Han var ju med i U21 också. Men det som är sjukt med han är att han har ju knappt spelat från start i Allsvenskan. Han har gjort 5 matcher från start.
Ja, jag menar det. Det är det som får mig att bli förvånad att han kostar mer än vad Gigovic gör. Hur som helst då, pratar vi bara om försäljningen från Norrköping, så har de ju lagt sin formsvacka bakom sig lite grann här också nu. Och en rad bra resultat, lite mer positiva vindar som blåser där igen. Och ligger faktiskt tvåa nu i Allsvenskan igen, efter, även om de har en match mer spelad än Häcken. Men de har lyckats med mycket, flera värvningar in till i år också. Levi är väl en sån då som lätt att glömma bort i sammanhanget, att spelare kommer in till Norrköping och de spelar väl ofta bra i Norrköping innan de säljs. Så att, det är inte många värvningar dit som går i stöpet.
Det blir en ruggig kamp här om Europaplatserna.
Ja, det blir det. Hammarby blandar sig i också nu.
Sjua är Sirius på 35, en match mindre spelade. De har spelat 23. Hammarby på 36 som har spelat 24. Femma Djurgården har spelat 23 på 36. Elfsborg 4 på 39 har spelat 24. Häcken 3, 39 har spelat 23 matcher. IFK Norrköping 2, 39 och har spelat 24. Och så Malmö på 47. Mm. Ja, det blir ju ruggigt intressant. AIK Norrköping nästa, va? Är bland annat Malmö, Göteborg.
Just det. Vi kan väl säga det, nämna i förbifarten då också, att Bayern slog Mjällby med 4-2 och att Elfsborg körde över Kalmar med 3-1. Jag vet inte om du såg den matchen, men Kalmar gav bort målchans efter målchans efter målchans.
Hur ska de klara sig kvar?
Nej, det är mycket svårt att se framför sig. Det såg... Det såg patetiskt ut faktiskt i den här matchen mot Elfsborg.
Och Mjällby då, det var ju, de gav ju också bort första 12, de låg under med 3-0.
Ja, det stod knepigt, men Mjällby har ju sitt på det torra. Och sen så Falkenberg i Örebro då, där Falkenberg tog en väldigt tung seger i botten också, som ju, de ska inte räknas bort från den där kvalstrecksstriden riktigt heller, att de faktiskt är med i allra högsta grad där och fightas. Ska vi gå direkt till frågelådan den här veckan kanske?
Ja, det kan väl nämna att
tunt på spaningar.
En kort sille här om att vad jag har hört, så jag fattar det, så är det klart att Juno lämnar Hammarby efter säsongen. De har ju ganska bra ställt på centrala mittfältet och han kommer inte erbjuda så nytt kontrakt. Har svårt att se att det ska att han ska kunna spela åt sig ett nytt kontrakt den här sista tiden.
Det är en tråkig vändning får man säga för Junior Hammarby, med tanke på att han var en av lagets absolut bästa spelare för 2 år sedan innan den här svåra skadan kom.
Men där har de ju alltså, de har ju Darijan Bojanic.
Man såg kanske inte det framför stå. Jag kommer ihåg att jag hade någon konversation med en seniorfigur i Hammarby som var sådär att, ja men, kommer ni försöka ersätta honom nu till år? Nej, men vi har inte 50 miljoner att lägga på en mittfältare, sa de då. Och det var precis när skadan hade kommit. Kanske en liten överdrift att Junior skulle kosta 50 miljoner, men att han var ju deras bästa mittfältare skulle jag säga under Billborns första år där.
Nej, men de har ju alltså Aymar Kjær, Abbe Khalili, Jeppe Andersen, Mads Fenger och som kan spela liksom, Darijan Bojanic som kan spela på Juniors position.
Precis. Nej, det blir trångt för honom där. Men kanske en bra chansning för andra lag alltså ska då att plocka upp Junior med tanke på vad vi vet att han har för högsta nivå. Ska vi gå direkt på frågorna, så ser jag en fråga som jag tycker är väldigt relevant från Isak, användaren Kasi71.
Ja.
En engagerad Elfsborg-supporter. Han skriver så här: är det värt att gå igång på striden om Europaplatserna när det är Conference League som väntar nästa år? Hur stor dynga är egentligen den turneringen? Och det där är en ganska relevant frågeställning tycker jag. Det är ju verkligen inte så att det innebär samma möjligheter som det brukar göra att gå till Europa i år. Det är inte så att man ska in i ett kval till Europa League där det väntar många tiotals miljoner i potten, utan det är ju så att det är en sopstation för den europeiska cupfotbollen som väntar nästa år med mycket mindre pengar, eller oklart hur mycket pengar man kommer få för det där egentligen. Och där svenska lag kommer förmodligen att matchas mer till sämre utdelning mot sämre motstånd, och det känns som så här. Det känns som en alibi-turnering som UEFA har satt ihop för att rensa Europa League på dygnationer helt enkelt.
Precis, då tar vi en ständigt pågående fråga från Andreas Rakers Örum. Hur motiverar ni vem som blir årets tränare? Alltid den som vinner. Enligt mig är Östersunds tränare given etta förut av Rydström. Vem tycker ni så här långt?
Jag tycker inte alltid att det är den som vinner alls, utan det håller jag inte med om, utan man måste ju titta på den relativa prestationen. Så men det är väl hugget som stucket mellan Rydström och Asrafchan för mig.
Ja, Asrafchan får min röst hittills i alla fall. Mycket på grund av en ny skarp här mot Sirius. Men vi kan ju inte summera än, vi får ju summera efter säsongen. Marcus Malmsten, vem av er har snacket med Glenn Nyberg om trolleriförsöket med det gula kortet på Berget? Har han tagit snacket med någon eller har det varit locket på? Ja, det har varit locket på. Man kan ju fråga efter domaren där efter matcherna. Men eftersom det är liksom corona nu, så kommer ju inte domarna ut tror jag. Och D-Play hade vi inte honom i studion heller, så han tackade väl nej. Men jag vet att Kim Bergstrand försökte gå in i domarrummet där och snacka med honom. Men vad han sa ville han inte avslöja. Men...
Vad skulle du göra om du hade låst dörren och Kim Bergstrand stod utanför och bad dig öppna?
Jag skulle spela in. Jag skulle be någon filma allting, så jag hade allt på film vad han skulle göra.
Glenn, jag vet att du är där inne!
Albert Karlsson, svårt. Något nytt om DIF 2021. Målvakt lägger Berg av. Ja, jag tror att det kommer hända mycket i DIF. De kommer bygga om, de kommer bli av med... Jag tror de har ju sålt Augustinsson nu till Rosenborg. Det kommer bli klart efter säsongen. Och sen så PK Bråtvedt kommer ju sälja säkert någon till. Ulfstad, Kevin Walker, Jonathan Ring lämnar. Så att det blir en liten ombyggnation i Djurgården till 2021.
Robin Berglund, har ni ringt 112? Ja, det har jag gjort. Två, eller nej, jag vet inte om jag har ringt 114. Vad är det? Vad ringer det till polisen, va? 112 har jag nog faktiskt inte ringt. Jag har nog ringt en gång när en polare hade druckit för mycket på en fest i tvåan på gymnasiet. Det var faktiskt tur. Fick åka ambulans. Annars har jag ringt polisen två gånger. En gång för att jag såg ett inbrott och en annan gång för att någon var ute och gick på en byggställning utanför mitt fönster mitt i natten.
Jag är en ruggig klassiker när jag ringde 112 en gång. Det var när jag bodde i Sundsvall. Jag hade precis slutat gymnasiet, kanske var 20 år. Jag började må jättedåligt. Få magknip på morgon. Och går in i badrummet. Sen minns jag inget mer. Sen minns jag bara att jag vaknar upp på golvet, tittar mig i spegeln. Då har jag ett stort jack i pannan. Och liksom vet inte vad som händer. Så jag bara ringer 112. Jag vaknade upp med ett jack. Och så har jag en tand utslagen. Jag vaknade upp med ett jack i pannan och en tand utslagen. Börjar ruttna inifrån. Så...
Va?
Det var liksom, jag var helt så här helt i chock. Men då sa de mig, du har ju såklart svimmat. Ja, och så kom ambulansen där. Så, ja. Och sen så låg jag där inne på Sundsvalls sjukhus. Där inne på en avdelning då, och det var ju bara en vanlig svimning, så det hade ju liksom kunnat gått till vårdcentralen. Och då hör jag läkaren säga så här: men för i helvete, ta in en vanlig svimning här, de här ska ju till vårdcentralen först, hör jag han stå och diskutera med en sjuksköterska. Då känner man sig inte allt för stor.
Han ruttnar ju inifrån.
Ja, precis.
Hör du i bakgrunden?
Ja, det är en klassiker.
Vad hände med Tolinsson? Han verkar inte alls ha blivit såld enligt honom själv, säger Axel.
Det är done deal. Han kommer gå. Och det har aldrig varit snack om det har ju aldrig varit snack om att han ska gå nu, eller att han ska flytta nu liksom. De har ju alltid sagt att de ska ha en utlåning först med City Football Group och Lommel. Så att jag kollade senast igår och det ska vara klart.
Och vi kan ju säga det även direkt till Jesper Tolinsson, att det är inte du som bestämmer om du är såld eller inte. Det är Disco som gör det.
Ja, men han hade väl sagt att det inte blev någon flytt bara. Och det var väl aldrig tal om att det skulle bli någon flytt nu. Eller?
Joakim Geiger undrar vad vi har på Häckens senaste värvning här. Nikola Gulan. Inte mer än att det är nästan ett namn som... Jag kommer ihåg att han var i Fiorentina någon gång i tiden. Men det var ju väldigt länge sedan. Och man tittar på hans karriär, vilket jag gjorde när jag såg att han var klar för Häcken nu. Så är det ju en sån här flyttfågel som direkt kommer med vissa varningssignaler. Men sådana spelare kan också funka i Allsvenskan. Alltså att de liksom hittar hem i Allsvenskan och får lite mer trygghet. Om han är bra eller inte och vad han är bra på har jag alldeles för dålig koll på.
Oskar Vård, förklara kontraktssituationen för Corbient och Stefan Silva. Ja, det blev ju det. Jag har försökt ta reda på det här nu och messat flera i AIK här hur det står till. För att Stefan Silvas kontrakt står att det går ut nu. Men som jag fattade på, som jag fått svar från dem i AIK, inte från Jurelius dock, jag har mästat honom också och frågat när går Stefan Silvas kontrakt ut, men inte fått något svar. Så att det verkar vara att han har även nästa år. Det kan vara så att han har förlängt det där han blev utlånad till den turkiska klubben. Och Colbain också är lite oklart om han har en option eller inte. Men som jag har förstått just nu så har han en option. Men det verkar lite oklart även för AIK. De håller väl på att kolla igenom sina transfers nu. Nej då, men vi ska reda ut det där riktigt. Men just nu så håller jag fast vid att det som står i texten där.
Johan Dykhoff undrar om pengarna från Puls 8, Puls 8 har kommit till ÖFK än. Det vet jag inte, men däremot så under brinnande pandemi här när ingen orkade bry sig om fotboll riktigt, så la vi ut en text, en uppföljning på det där egentligen. Vi hade ju avslöjandet, jag och två kollegor i våras här, om att det var Puls 8 som var sponsorn, storsponsorn bakom ÖFKs hemliga sponsoravtal, och därefter följde ju en rad långa konstiga pressmeddelanden från ÖFK. Vad vi hade också, och som jag sen publicerade efter ett tag där, det var ju rätt mycket mer bakgrund till det här företaget och de här människorna, och även hur det finns en koppling som leder tillbaka till Östersunds FK och en person som är anställd i klubben där, och som vi skrev. Och jag hade en känsla av att den texten liksom, ibland blir det så med timing på grejer, att den bara försvann ut i flödet lite grann. Jag tror kanske att vi typ i nästa avsnitt eller någonting kan göra en prata kring den kring den publiceringen, och så kan vi berätta lite mer om den här sponsorn och det som framkommer i den här texten och det vi vet om det. Ja, ska jag försöka ta reda på om pengarna har kommit också tills dess. Men det är en lite rolig historia nästan, och konstig såklart, eftersom det gäller ett litet företag på på Cypern som inte vet att de sponsrar Östersund.
Fredrik Lindberg, vem är den riktiga James Bond enligt er? Jag började ju se den första James Bond-filmen jag såg var ju Moonraker, så då är ju Roger Moore. Sen blev det ändå Sean Connery för mig, men nu är det ju Daniel Craig som jag tycker är bäst.
Jag tycker för mig är det Sean Connery, för det var den första jag såg. Oskbollen var den första James Bond-filmen jag såg, och det var ett stort ögonblick. Så för mig är det Sean Connery. Mer här då. Årets bästa album so far, undrar Rickard. Och jag tycker att det är Full Whack No Breaks med Bad Boy Chiller Crew. Det tror jag inte att du tycker, Disco.
Jag förstod inte frågan. Vad sa du för något?
Årets bästa album so far. Alltså musik pratar vi om nu.
Okej, jag visste inte. Vilka artister var det du nämnde?
Bad Boy Chiller Crew. Det är en liten baseline rapgrupp från Bradford.
Okej, ja. Nej, jag säger pass på den frågan.
De beskriver sig som The Explicit Wenga Boys, och det är en ganska träffsäker beskrivning faktiskt.
Ja.
Så se fram emot nästa vecka när du har lyssnat in dig på BBCC. Oskar undrar om Hiljemark till Elfsborg var nära. Var det en fråga i slutändan om pengar?
De försökte väl, men jag tror inte de hade liksom närheten av att kunna betala där det han ville ha. Sen tror jag Årborg har väl något på gång nu, som jag fattar. De satsar väl och har väl ganska mycket pengar. De har väl värvat en del bra lirare, så att där tror jag att det fanns liksom en vilja från Hiljemark att lira där.
En hel fråga om vad Poyas Bagge gör nu för tiden, det har jag ingen vidare kunskap om, mer än att han, det var ju rätt nyligen han fick lämna sitt jobb, så jag gissar att han bidar sin tid lite grann.
Åker runt och utbildar sig är svårt att göra nu, som alla tränare gör annars. Annars har ju alla tränare åkt runt och besökt klubbar och ska få inspiration. Norling var väl i Torino första svängen han fick sparken från Malmö, va? Och sen så var han i Atalanta och sådär. Så
nu borde ju alla skandinaviska tränare borde ju ta bilen och åka till Bode Glimt och titta vad som händer.
Ja, fast de kommer rasa nu. De har ju torskat med. De torskade ju 4-2 mot Molde. De har ju sålt av sina bästa spelare, så där de borde ju åka.
Ja, du dödförklarar hela den framgången. Ja, alltså, på grund av en förlust mot Molde. Modigt.
Nej, men de kommer tappa, har jag hört, enligt norska källor.
Ja, okej. Okay. Ja, då är det väl så. Det är inte de som bestämmer, utan det är du. Kristoffer Jiberg undrar hur vi mår. Jag mår riktigt bra.
Ja, jag med. Livet är på topp.
8 av 10, säger jag.
Ja, jag säger också det.
Jag håller på. Du tror ju att jag inte jobbar för att jag inte publicerar så mycket. Vilket det har varit lite gruff här. Det skulle lite irriterat på att han tror att jag är maskar hemma. Men jag har en riktigt spännande grej på gång, tycker jag själv i alla fall. Så vi ser när den är klar.
Jag hyllar dig själv. Jag har en jävla intressant krönika på gång här. Min jävla, vad intressant den här krönikan som jag ska skriva nu. Nej, men det passar.
Nej, men jag har så jävla mycket bra tankar. Ja. Nej, det är faktiskt inte en krönika heller. Utan den har ingenting med mig att göra. Jag har upptäckt en grej. Är vi klara så, eller?
Ska vi ta någon till fråga? Vi har lite tid.
De undrar en del här också om, det är flera som har skrivit om Jonathan Augustinsson till Rosenborg. Det har ju du varit inne på tidigare.
Ja, men den är helt klar. Det är done deal, och de får väl mellan 3 och 4 miljoner, tror jag. De tackar nej till 5 här senast.
Ja.
Och det är väl som sagt, Djurgården kommer ju bygga om. Och det är väl Augustinsson, Vittry och Bråtveit. Ja, Bråtveit kan de inte få mycket för, men Vittry kan de ju få en del för om de säljer. Och sen blir det väl då hur, liksom, de kommer ju värva en anfallare, vågar jag lova. Men sen beror det väl på, ja, men alltså, de måste väl ha ett snack med Emir Kujovic, alltså Kim och Tolle. Han var ju värvad som en given startspelare av Bosse, men spelas inte. Så att, och det är väl samma sak med Kalle Holmberg, var väl kanske inte värvad som en given startspelare, men verkar inte heller fått dunder förtroende hos dem.
Nej, jag är ju fortfarande inne på det då. Du tror inte att Bosse kommer släppa så mycket av makten där. Men jag är inne på att de behöver bestämma sig för vem som ska bestämma om vilka spelare som kommer in.
Men jag tror liksom det är inte en fråga ens en gång.
Nej, det tror inte jag heller att det är. Men jag säger att för att få ut mest av det där så behöver de göra så.
Ja. Astrid Ajdarevic är det många som undrar över. Han tackar nej till Randers i Danmark, tror jag. Som har varit intresserad. Vet inte status senast där, men jag tror inte han kan gå till någon klubb i Allsvenskan.
Han kommer nog inte gå tillbaka till Djurgården i alla fall.
Nej. Daniel Färm, har vi några allsvenska transferbomber att se fram emot i vinter? Ja, det tror jag vi har. Det har vi alltid. Men däremot så tror jag ju att, jag pratar lite grann med folk, sportchefer och agenter och så här. De menar på att vi har inte sett effekten av det här corona än, för att klubbarna betalar ganska höga löner, de köper spelare, Men däremot så kanske de inte köper lika många. Men de menar på att effekterna kommer komma senare. Kanske till exempel AIK. Henrik Jurelius var ju ganska öppen med när jag intervjuade honom att de hade nallat på vinterbudgeten. Och jag menar, har man en trupp på 30 spelare så är det ju ganska normalt. Då måste man
samtidigt handla. Kommer väl de sälja spelare så att deras lönekostnader sjunker ganska avsevärt. Så
att
de
kan utrymme
i sin lönebudget på något sätt. Allt beror på lite grann också hur hårt det här slår och om de får ha publik nästa år och sådär. För det är fortfarande stora intäkter som är på väg bort.
Exakt.
Andreas Haldin har klippt ut ett citat med Peter Hunt från, det ser ut som att det är från NT eller liknande. Där han säger att Norrköping har mycket intressant på väg in, om man säger så.
Jag tror att han syftar på de här islänningarna som de kollar på. De kollar på en rad unga spelare, unga islänningar och ta in. Så att det kan vara en av dem han menar.
Snacka om att gå all in på. Alltså,
nu ska det gör de ju helt rätt.
Som när Newcastle värvade bara fransmän i 2 år. Och det slutade med att de hade French Day på St. James's Park och alla hade lösmustascher och baguette med sig.
Ja, men det får man säga att de har gjort rätt. Fjolesson blev ju en guldhjälte som gick till Ryssland. Sigurdsson sålde de för 40 miljoner. Bergman Johannesson kan de väl sälja för 60-70 om de hittar rätt köpare. Så, att,
så har de den här Stefansson heter den också.
Tora Rinsson var den enda de inte fick pengar för. Han var ju bra men gick till New York City FC. Så att, ja. Vad säger man? Islandsspåret går bra för Norrköping.
Ja, det är ett riktigt islandsspår.
Där är vi nöjda, va?
Nu räcker det, tycker jag. Tack för idag.
Kanon.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.